Vi tonar in. Interiör ett styrelserum. Tre personer i mörka kostymer sitter i ett konferensrum och sliter sitt hår. Chef nummer ett. Men vi har ju sagt till folk att vara innovativa. Varför visar siffrorna att vi inte är det? Chef nummer två. Vi kanske måste vara hårdare mot dem. Chef nummer tre. Exakt, vi kan sätta upp mål på nästa utvecklingssamtal. En ny innovation per år och anställd, annars blir det löneavdrag. Dörren, ja, ni kan drillen vid det här laget. Det är Ola och Tobbe. Tobbe, kommer ni ihåg utvecklaren som kom på en nytt briljant datalager i megaprodukten och som bara ville få köpa en ytterligare licens till databasen? Chef 1. Ja, hur så? Tobbe. Ja, vad svarade ni? Chef 2. Att det var alldeles för mycket pengar. Tobbe. Precis. Låt det sjunka in ett tag och sen kan ni lyssna på avsnitt 46 av Väg 74, precis som ni gör.
Hej kära lyssnare och varmt välkommen till Väg 74, en podd om mjukvaruutveckling. Detta årets första riktiga avsnitt.
Ja, 2017.
Ja, hej Tobbe.
Hej Ola.
Du är i högform som vanligt vad gäller manus till inledningar.
Ja, tack.
Jag satt och kluckade lite här fördumstigt. Det där känner jag igen.
Är det så?
Ja, det där tycker jag är en vanlig konflikt. Ja. Det sägs en sak och sen så görs det en annan med högerhanden.
Ja. Vi lär väl komma in lite mer på det i vårt huvudämne.
Företagskultur.
Jajamän.
Och sen så kommer vi snudda vid lite andra kulturer. Men avsikten är ju att prata om företagskultur. Det är ju det vi rör oss i princip varje dag.
Det blir spännande. Det låter lite så här, låter lite business.
Ja, det är det. Samtidigt som det är den verklighet vi lever i, och tar vi inte hänsyn till den så kommer vi nog
göra ett sämre jobb.
Ja, det gör vi också. Och sen så, jag tror att det går att förklara mycket med hjälp av kulturella yttringar, så att säga.
Utöver det så ska vi zooma in och vi ska tävla lite.
Just det.
Det är jag som ska svara på frågor. Du leder ju stort nu, för du fick en 5-poängare bara för du var så duktig på Pearl.
Jag är så het. Jag har skrivit om frågorna till dig också som är otroligt svåra.
Ja, okej. Okay. Ja. Så jag ska få ett och resten nu. Eller noll kanske.
Vi skrev ju faktiskt 15 frågor var, va, innan vi drog igång det här.
Dina en poängare är typ så här, det är ett program.
Det borde du ta. Ja. Du var lite sugen på att zooma in på LinkedIn.
Ja, eller det här konceptet med att rekommendera folk. Rekommendera kollegor och sådär. Använder folk LinkedIn till det?
Jag vet inte. Jag känner mig lite sådär. Det finns väl två aspekter av det här med rekommendation, va?
Ja, på LinkedIn just. Du har ju dels har du recommendations, där folk får skriva en liten text om till exempel ett projekt eller en arbetsplats man har varit på till exempel, där man har jobbat ihop.
Typ, och sen jag jobbade tillsammans med Tobbe Anderberg ur projektet.
Ja, precis.
Maken till bra koder har jag aldrig varit med om. Får ni chansen, jobba med den här människan.
Och sen finns det ju de här endorsements som bara är så här: du har sagt att du kan TDD, jag garanterar att du kan TDD. Till exempel.
Och det är den som flyger upp i ansiktet när man går in på LinkedIn.
Ja.
Och då står det så här: vill du endorsa Tobbe, Ola och den här personen? Japp, absolut, en mass endorsement för TDD.
Eller så här: Ola har endorsat dig för Clearcase, vill du endorsa tillbaka?
Ja.
För någonting ännu sämre.
Absolut.
Small talk.
Kunde han inte ha bemödat sig med att skriva att jag kunde det här och det här istället? Även då får han tillbaka sen. Notepad.
UML.
Ja, vad är frågan egentligen? Eller vad är det som är oklart?
Nej, jag bara funderar. Är det bra eller dåligt?
Jag vet inte. Jag tycker det där är... Det är lite roligt att läsa sådär uppmuntrande ord om andra, tycker jag.
Mm. Jag tycker att de här rekommendationerna kan vara användbara, men åtminstone i början så tenderade det ju till att om man fick en sån där rekommendation så var man typ tvungen att skriva en tillbaka. Ja, det såg det... som liksom så här, som god sed att göra det.
Mm-hmm. Mm.
Men då tycker jag, då blir de lite urvattnade.
Ja, så det är bättre om du inte skriver en tillbaka, menar du?
Ja, alltså det bästa är ju om de är från hjärtat de där, att man rekommenderar någon för att man faktiskt vill rekommendera någon.
Ja.
Och inte bara för att, oj, vi har jobbat ihop, vi kan väl skriva något om varandra.
Ja, det är bra, för jag behöver ett nytt uppdrag.
Ja, precis.
Mm. Ja, det håller jag med om. De som kommer från hjärtat, det märks ju nästan.
Ja, gör det det? Det kanske det gör.
För det... Jag tror det. Jag är extremt stolt över den som jag fick från Staffan Nöteberg. Som han bara skrev så där, som kom från ingenstans, kände jag.
Ja.
Där han skriver hur han tycker att jag är. Och det som jag tog till mig där är... Han skriver, jag kommer inte ihåg, men inte i de här exakta ordalagen. Men det är någonting som att, nej, men Ola, han fullföljer alltid saker.
Mm.
Och har en energi, men också en energi att inte bara starta upp nya saker. Utan när han gör någonting så gör han det helhjärtat och gör det klart.
Just det.
Och det är lite så, det har jag tänkt på, det stämmer. Och jag är glad att han skrev det.
Mm. Så våra rekommendation är att skriv gärna rekommendationer. Men se till att de kommer från hjärtat. Skriv dem inte bara för att.
Nej.
Rekommendera ingen som ni inte vill rekommendera.
Och endorsements då? Ja. Där kan man skoja lite med.
Ja, där kan man väl... Klicka i UML om man tycker det är roligt.
Och leta upp obskyra grejer och rekommendera andra för. Jag tror att jag skrev... Jag kommer inte ihåg vad det var. Jag hittade upp något sån här roligt att rekommendera på dig.
Men så?
Ja, eller så var det någon annan. Med något sånt här som ingen använder längre.
Mm. Ett kul grepp.
Det är ett kul grepp.
Ska vi gå på huvudämnet?
Det tycker jag. Jaha, var ska vi börja då?
Ska vi börja med att säga att vi har utgått från en bok igen?
En bok som jag läste för länge sedan på rekommendation av Diana Larsson.
Mm.
Boken heter Surviving Corporate Culture. Nej, det gör det inte. Boken heter Corporate Culture, A Survival Guide.
Mm-hmm.
Och den är skriven av Edgar Schein.
Edgar Allan Poe.
Mm. Edgar Schein som är, jag tror han är bror till Harry.
Vem är Harry Schein?
Det vet jag inte, men jag tror att det är en svensk profil. Nej, han är inte en bror till Harry Schein.
Nej.
Skämt åsido, det här är en ganska så praktiskt orienterad bok. Han har studerat en väldans massa företag. I den här studien han har gjort så har han, det här är min uppfattning om det så att säga, det är inte någonting som han skriver uttryckligen vad jag minns, men så har han i alla fall valt några företag som han redogör kring och tar upp som exempel. Dels finns det så här små startups, fast det kallas inte startups då, utan det är unga företag, medelstora företag och företag som har levt ett tag och stora företag och företag som har levt länge.
Mm. Och är det två grupper företag som har levt länge och stora företag?
Ja, det är två olika, det är inte det, det är samma, men de hänger ju lite grann ihop.
Mm. Ofta.
Det är ganska, ja, det är svårt att få ett företag som är stort som är väldigt nytt också.
Mm.
Det är väl typiskt sådana företag som brukar drabbas av växtvärk, brukar jag i alla fall säga.
Mm.
vi kommer inte gå in så mycket på hans analys. Nej. Av de här företagen, utan vi kommer ta det teoretiska, kanske ska säga.
Mm,
och sen blanda upp det med våra egna erfarenheter istället.
Mm.
Det kändes lite mer äkta. Mm. Så att jag tänker att vi börjar med lite grunder.
Mm.
Och grunder i form av exempel på olika kulturer.
Mm.
I den här boken då så tar han ett exempel på ett bank eller företag som jobbar med försäkring, jag kommer inte ihåg vilket nu, där de inför ett IT-system. Och i det här företaget så finns en underliggande värdering om att de alla ska hinna klart sitt arbete för dagen.
Mm.
Och det är liksom, det står över allting annat, du måste göra klart ditt för dagen. Och när du ska införa det här IT-systemet då ska du gå på den här utbildningen på arbetstid, men du ska ändå hinna med det du hinner för dagen, ska göra för dagen.
Mm.
Vilket gör att de flesta slarvar igenom utbildningen eller inte går den alls.
Mm.
De lär sig inte hur de ska använda systemet och i sin tur så resulterar det i att de förstår inte hur de ska använda centrala delar, vilket gör att de behåller papperskopior av viktiga akter så de kan få en helhetsbild över kunden.
Yep.
Och när chefen kommer in så sopar de ju ner de här i en byrålåda och så låtsas de som ingenting har hänt.
Mm.
Så det här IT-systemet, det får inte alls det genomslaget som man hoppas på.
Nej.
Ett annat exempel som man tar är Atari, som är ett ganska, enligt honom då, oorganiserat företag.
Mm-hmm.
Men de bestämmer sig för att de ska ta in en ny vd för det här bolaget. Och ett led i att de ska bli mer organiserade blir att de ska städa upp. De inför någon form av så här månadens arbetare och sätter upp personliga mål. Men det går inte alls i linje med företagets värderingar. Deras grundläggande, vad ska man säga, antaganden. De antar att beslut måste få ta tid.
Mm.
Och är mer ett gemensamt beslut. Och då är det inte bra om man har en månadens arbetare eller medarbetare.
Nej.
Det går ju stick i stäv med deras kultur.
Det är dubbla budskap.
Verkligen dubbla budskap. Så han blir inte speciellt långlivad, den vdn.
Mm. Det handlar om att man tar in en ny vd som inte förstår sig på kulturen, antar jag.
Ja. Utan den personen har en helt skild syn på hur businessen ska bedrivas.
Mm.
Och sen så ett tredje exempel är Procter & Gamble, som i en önskan om att bli mer produktiva så kommer en chef som känner kulturen ganska väl föreslå att jag vet inte exakt på vilken nivå vi ska bli mer produktiva, utan vi måste, men han har en känsla av att han ska bemyndiga grupper. Mm. Han gör grupper mer självstyrande, eller rättare sagt släpper dem så att de blir mer självstyrande.
Mm.
Och i det här så inser de här grupperna, eller Procter & Gamble då, som att vi behöver starta en ny fabrik. Så de startar en ny fabrik med en undergruppering. Och det här blir väldigt, väldigt lyckat. Och så tar de en ny undergruppering från den här fabriken som de kallas för sin Augusta-fabrik.
Mm.
Och så gör de ytterligare en ny fabrik.
Mm.
Men du måste ha jobbat i den här första utbrytningen för att förstå det här. Så de liksom tar sin kultur och sprider den vidare genom modellinlärning, så att säga.
Mm.
Och det här är ju lite exempel då på olika företagskulturer som existerar.
Mm.
Kultur, eller problemet med kultur, är ju att ibland är den i vägen för dig. Och ibland jobbar den med dig. Och när du jobbar med dig, då märker du inte av det.
Nej, precis.
Utan det är först när du känner att det här är vägen för mig.
Ja, det är först när det blir kulturkrockar.
Ja, eller när du känner att, precis. När du eller en grupp känner att vad jobbigt det blev.
Mm.
Jag tror att det här, eller jag vet när det här blev viktigt, när jag insåg det här för första gången för mig, det var när du och jag jobbade tillsammans i det så kallade urprojektet.
Mm. Jo, för där hade vi väl en ganska typisk sån grej liksom, att vi var väl i princip det första som försökte, det första teamet som försökte sig på agilt. I det företaget. Och det gick ju ganska stick i stäv mot hur kulturen såg ut där. Där alla hade egna rum och
säkerheten var väldigt viktigt med. Det togs på största allvar.
Absolut. Direkt när man kom in så i receptionen så kände man ju av den. Liksom.
Ja, med det var lite
väktare som tog emot och sådär.
Ja, och du kunde inte bara gå in där så att säga.
Nej.
Säkerhetschefen hade ett stort rum. Talar om att
väldigt det här centralt i huset.
Tas på största allvar.
Mm.
Och det gör ju att det ställer vissa krav på dig som, vad ska vi kalla det, kulturmedveten person. Någon som vill förändra kultur eller vill åstadkomma någonting och känna att kulturen är i vägen. Mm. Då behöver du ta hänsyn till att okej, det här är ett säkert ställe. Så att säga. Så att jag tror att vi är överens om att vårt antagande är att kultur spelar roll. Det är kraftfullt.
Absolut.
Det ligger latent så att säga, och det är omedvetet. Det är ungefär som det klassiska exemplet att vattnet runt en fisk. Fisk är inte medveten om vattnet.
Nej. Eller det kanske de är, det vet inte vi.
Ja. Riktigt medvetna kulturfiskar fattar att de simmar i vatten. Riktigt medvetna personer förstår att de omgärdas av kultur och tar hänsyn till det varje dag. Men jag gör inte det. Och framförallt så gjorde jag inte det för 10 år sedan.
Nej.
Jag skulle väl vilja försöka mig på en liten definition av kultur.
Mm. Varsågod.
Ett gemensamt minne och eller erfarenheter som en grupp har. Det är kultur. Vilket gör att du som individ är någon form av multikulturell enhet.
Ja.
du ikläder dig och färgas av och delar, så här, gnuggar av dig på olika ställen, så att säga, olika sammanhang.
Ja, precis. Därför att man är i regel med i flera grupper.
Ja. Det tror jag att de flesta är. Och de flesta identifierar sig som olika typer av saker.
Ja, precis.
Det går vi in på lite senare. Jag skulle vilja, innan vi gör det, innan vi kommer göra en liten så här övning här, mer eller mindre live.
Mm.
Så skulle jag vilja prata om en modell. Och då tänker den trogne lyssnaren, jaha, nu kommer Ola rycka fram en fyrfältare här.
Mm-hmm.
Nej, säger den innovativa och kanske lite mer så där lyssnare som känner mig ändå bättre, att nu blir det faktiskt inte en fyrfältare, det blir ett Venn-diagram.
Mm-hmm.
Ja, men det är fel båda två. Den här är inte min modell nämligen, för då hade det varit något av dem.
Mm.
Det här är Edgar Schein's egen modell.
Mm-hmm.
Han beskriver den som en lök.
Oh, det är det senaste. Lökmodellen.
Det är absolut senaste. Du vet att i XP så finns den här lökmodellen också.
Gör den.
Om olika praxis. Men den här lökmodellen, det är en helt annan grej.
Mm.
Man tänker sig olika lager på en lök.
Mm. Eller på en ogre.
Förlåt?
Eller på en ogre. Som Shrek.
Det är olika lager där.
Ja, han gör ju en grej av det, att ogres är som lökar.
De i mina skala, det som är gråter man.
Ja, men det är ju det åsnan svarar tillbaka, att de luktar illa, eller vadå?
Jaha, okej. Okay. Ja, ungefär som en ogre eller en lök då.
Mm.
Så tänker vi oss ett yttre lager som består av artefakter.
Mm. Har du några exempel på artefakter?
Ja, det kan vara loggor, klädsel,
just det.
Arkitektur, dekor. Tänk dig
färg på väggarna.
Ja, faktiskt. Ja. Det är bra, för att tänk dig McDonald's. Du kliver in på McDonald's restaurang. Vad är det för färg? Det är rött och gult. Du kliver in på restaurangen och kliver rakt på Ronald McDonald. Du hör det, det är lite stimmigt, lite barnskrik. Det luktar hamburgare och pommes frites. Oj, där klev det rakt i någonting kladdigt. Det var en milkshake som någon har precis spilt ut.
Det där är jättestort på IKEA där jag sitter just nu också. Du vet ju hur ett IKEA-varuhus ser ut. Det är ju en ganska speciell stil liksom.
Ja.
Och den stilen återanvänder de ju i sin kontorsmiljö. Så att när vi kliver in, när jag första gången kliver in i kontorslandskapet så bara, shit, ja. Jag är på IKEA.
Det är den här sköna...
Det är ju inte så här, det är inte så här superuppenbart vad det är liksom, utan det är hela liksom hur... Ja, färgen på väggarna och möblerna och sådär liksom.
Precis, och du får direkt en känsla av hur du kliver in där. Den känslan går ju att skruva lite på. Om det finns några som lyssnar på oss, vilket jag vet att det gör, som har varit på Agicals kontor, vet jag att det är en viss känsla att kliva in där. Mer än en gång har jag hört folk som frågar, oj, måste jag ta av mig skorna? Och det är den känslan som de flesta får när de kommer, som att de kommer hem till någon.
Ja.
Och i Sverige, då tar vi av oss skorna. När du kommer hem till någon. Tänk dig, har du varit på Hollister någon gång?
Nej.
Det är en...
Vad är det för något?
Ungdomsklädesbutik.
Jo, det har jag varit. Med dig,
det tror jag. Det luktar parfym. Det är lite mörkt.
Ja, det är väldigt mörkt.
Ja, och det känns jäkligt. Liksom 16,5. Det är lite hormoner i luften, lite skön beachmusik och lite... Ja, du ska bara köpa lite coola grejer. Sen ska du gå och vara cool med dina polare. Det är den här yttre ringen då, yttre lagret, artefakter. Sen så innanför det så finns värderingar. Så här, vi värderar teamwork. Vi värderar snabba beslut eller vad det nu kan vara. Det kan vara någon värdering. Vilken som kontorslandskap. Vi har kontorslandskap. Det är kommunikation värderar vi. Och under den då så finns det absolut innersta, det djupaste, som är någon form av antaganden. Som i sin tur har legat till grund till att format med värderingarna. Om vi värderar konsensusbeslut. Ja, men antagandet då är att beslut som ska bestå, det behöver tid innan alla har vant sig vid det. Och därför fattar vi beslut med konsensus, så att säga, modellen. Vi kommer överens och då kommer beslutet att vara mycket längre.
Just det.
Och det här kommer vi också komma in på lite senare snart här. När de här inte kommer liksom går i linje med varandra, då blir det konflikter. Kulturkrockar.
När de underliggande antagandena inte går i linje med värderingarna, menar du?
Ja, eller liksom när du kommer ut i löken, så att säga. När du ser så artefakter som inte stämmer överens med värderingar. Eller värderingar som inte tycks... De efterlevna värderingarna. Så här, du kan ju skriva upp värderingar på en vägg. Vi värderar kommunikation. Och sen så blir du nertystad när du försöker säga någonting.
Vi värderar lärande, men vi antar att folk gör det på sin fritid.
Japp. Och betalar för den själv.
Ja.
Om vi köper det här, så att säga. Och om våra lyssnare köper det här, så är det så här att ja, kultur, det är någonting som är råstabilt. Det är inte lätt att ändra kultur. Det ska vi vara på det klara med. Det är också mer eller mindre osynligt.
Eller det är hyfsat lätt att måla om väggarna.
Ja, det är det ju.
Eller byta logga också. Det är dyrt, men det är ju hyfsat enkelt ändå. Men det är svårare att ändra antaganden, kanske.
Precis. Och jag skulle säga att det sipprar utåt det här. Som en varm kärna i jordens mitt. Jag vet inte varför det skulle sippra ut i en byggnad, men det kanske gör. Sådär, ja.
I vulkaner.
Ja, och sen så till kanske många stora förvåningar då så finns det ingen kultur som är varken rätt eller fel. Utan det kan ju bara vara olika tilltalande för olika individer.
Mm.
Och vara olika bra för olika ändamål.
Just det.
Så den här, det finns som sagt, det finns tre antaganden om kultur som vi gör. Och det är att en kultur, den går väldigt djupt.
Mm.
Den kontrollerar dig mer än du den. Alltså det är så att gurkan blir mer inlagd än vad lagen blir gurkad.
Mm. Eller det finns ju den där ap-storyn. Har du hört den?
Kanske.
Det var ju något experiment som man gjorde. Om det här experimentet har skett på riktigt vet man väl inte. Men det är en bra story i alla fall.
Mm-hmm.
Men de satte in 5 apor i en bur. Och så i taket på buren hängde de en banan i en tråd. Mm. Och så hade de en stege stående på golvet.
Mm.
Och de här 5 aporna, de blev intresserade av den där bananen. Och till slut var det någon av aporna som tog mod till sig och klättrade upp på stegen för att greppa bananen.
Mm.
Men då sprutade de iskallt vatten på den här apan. Och på alla andra apor också.
Det är inte schysst.
Nej, det är inte så schysst. Så apan lärde sig att det, eller aporna lärde sig att det var ingen bra grej att klättra upp där.
Uh-huh.
Och sen efter ett tag så var det någon annan apa som gjorde ett, tog mod till sig ändå och gjorde ett nytt försök. Mm-hmm. Och samma sak upprepades.
Ja.
Sen efter ett tag så bytte man, nu var det ingen apa som ville göra det här längre. Så då bytte man ut en av aporna mot en ny apa.
Mm.
Och den nya apan, den var inte medveten om det här, vad som hände med det här.
Lite banansugen.
Ja, precis. Så han började ju klättra upp efter den där bananen. Då tog alla de andra aporna och slet ner honom och spöade upp honom.
Inte schysst.
Nej, för de ville ju inte bli dränkta med kallvatten. Nej.
Mm.
Sen fortsatte man det här och bytte en apa åt gången. Och till slut så hade man 5 stycken helt nya apor som aldrig hade blivit nersprutade med vatten.
Mm. Vad gjorde, var det ingen då som sprang efter bananen?
Nej.
Okej. Okay.
Eller den nya apan sprang efter bananen. Men de här 4 nya aporna som inte hade blivit nedsprutade med vatten spöjade ändå upp honom. Och de visste ju inte riktigt varför de gjorde det. Men det var så man gjorde.
Det där är sånt där som så här, kultur sitter i väggarna. Eller beteende sitter i väggen. Och, men det är jättebra. Det tar ju tillbaka till det här ett gemensamt minne och erfarenheter.
Mm.
Det är ju erfarenheterna och minnet.
Precis.
De flesta vet inte faktiskt exakt varför, men det verkar som att det här var en god idé. Mm. Vi ska spöa folk så att de inte gör dumma saker, för vi vill inte få liksom repressalier för det.
Exakt.
Hemskt. Så kulturen går djupt, den går också brett, och det är viktigt det här för oss. Att, hur interagerar vi med chefer och kunder och varandra?
Mm.
Hur gör du karriär? Så den går inte bara liksom djupt i tid och rum så att säga, utan den går också på bredden och påverkar allt vårt beteende.
Mm.
Och den är väldigt stabil. Den bidrar med mening.
Ja.
Och den bidrar också och gör saker förutsägbara. Du vet hur du kan bete dig och hur du inte kan bete dig.
Mm. Och den ger tillhörighet, vilket människor gillar.
Ja, ja, precis. Det, japp, det är jag i alla fall. Mm. Så då vet vi att likt fisken här har vi fått uppmärksamhet. Vi känner att vi simmar runt i någonting här.
Mm. Vi ser bubblor.
Vi ser bubblor, vad konstigt. Så vi vill liksom lite grann bedöma det här vi rör oss i.
Ja.
Vi vill bedöma vår företagskultur. Men hur tusan gör vi det?
Vi använder en survey.
Ja, vilken dålig idé.
Jaha.
Ja, det ska vi inte göra.
Det var en jättebra idé tyckte jag.
Ja, fast då vet du inte vad du ska fråga. Du vet inte vad du ska ställa för frågor, för du vet inte vad du vill få ut av det helt enkelt.
Vad har du för kön? En viktig fråga.
Sådana. Ja. Vilken är din favoritfärg? Vad tycker du om chefen?
Gillar du dödsmetall?
Och, ja. Mm. Och det är inte bara ineffektivt. För vi vet inte vad folk tolkar in i frågorna.
Nej, ja, just det.
De kanske läser in, aha, oj, oj, oj. Om jag svarar, jag älskar min chef på den här frågan. Det kanske betyder att jag trivs. Eller vänta, om jag skriver det kanske det betyder att de tycker att jag är en brunnäsa. Mm. Det vill jag inte vara.
Mm.
Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, och sen så har vi hela det här med att du ska svara anonymt på det här. Mm. Jaha, och varför ska vi svara anonymt där? Jo, för att du kanske händer någonting om man säger någonting som är fel.
Ja.
Så det säger egentligen mer om kulturen än själva undersökningen.
Mm.
Mm, nej, så att, och som en sista grej, så det som folk kommer klaga på i den här undersökningen, det kanske är omöjligt att ändra, eller kanske inte ens är nödvändigt att ändra.
Mm, precis.
Folk säger, mer teamwork! Och så har de en stor bonuskanon som står och skjuter på det teamworket.
Fast det är inte så de säger, utan de säger saker som att högre temperatur i kontorslandskapet. Eller fler fönster. Mer ljus.
Ja, det är viktigt för vår kultur.
Ja.
Det skulle ju faktiskt
mer gröna växter.
Mm. Okej, okay. Nej, men hur ska folk bete sig då när de ska utvärdera sin kultur?
Ja, you tell me.
Mm, jag
föreslog ju service, men det var ju tydligen fel.
Det är fel. Då kommer man till den här frågan, inte på grund av det. Då. Men en lite så här existentiell fråga. Jaha, är jag unik? Eller är jag en del av en kultur? Du kommer till den frågan så småningom, för att vem ska ändra en kultur egentligen? Är det du eller är det någon annan?
Jag är unik.
Ja, precis. Du är unik. Men du är också en del av en kultur.
Har alla lika stort inflytande att ändra en kultur då?
Det tror jag inte.
Mm.
Så är det absolut inte.
Stora företag gör ju ofta en grej av att de byter till exempel vd för att de ska ändra inriktning eller sådär.
Ja,
att nu måste vi ha en vd som är duktig på att växa företaget till exempel.
Mm. Mm. Jag är inte kompetent nog att bedöma om det är bra eller dåligt. Så skulle inte jag göra.
Nej.
Inte av den enskilda anledningen skulle jag inte byta ut en person i ledande ställning så att säga.
Nej.
Men om man ska vara lite så här konkret så är det väldigt tydligt att du är både unik och en del av en kultur. Om du tänker på till exempel språk, som är någonting som du föds som en individ, men ditt språk lär du dig av din omgivning.
Just det.
Och din attityd också lär du dig av en omgivning.
Men du menar bebisar är inte flytande på sitt hemspråk från början?
Det är väldigt få som är det. Men då tycker jag att vi gör en liten sån här, innan vi hoppar in på det här, men vi ska göra en liten sån här live, vad ska vi kalla det, bedömning av hur du och jag kanske, hur vi kan tillhöra flera olika saker och självidentifiera oss. Så är det så att vi tillhör vissa grupper.
Mm.
Så här, vad finns min tillhörighet? De flesta som lyssnar på det här tror jag är teknikintresserade.
Ja.
Jag vet inte varför, men jag känner att så är det nog. Och som teknikintresserad så tror jag att de flesta tänker att nej, men problem, det där går att lösa med någon form av teknik.
Mm.
Det där kan jag snickra ihop en app. Absolut. Det där. Det
finns
jag.
Redan en app för det.
Mm. Exakt. Och vissa som teknikintresserade, då är du oftast lite analytiskt lagd skulle jag säga.
Mm.
Du kan plocka isär en radiostyrd bil och se att aha, ja, det är inte så konstigt att den här drar åt höger. Mm. Det är ju massa ludd här på höger bak.
Mm.
I alla fall. Så handlar kultur om lite olika saker. Mm. Det handlar om överlevnadsfrågor, integrationsfrågor och underliggande antaganden.
Mm.
De här tre grejerna. Men innan vi går in på det så tänkte jag att du kan väl börja med att du har ju lite fått en liten uppgift av mig här före sändning. Att skriva ner vilka grupper du tycker att du tillhör och vad du själv identifierar dig som. Så kan jag ta det som jag har skrivit ner här också.
Grupper kan ju vara till exempel familjen.
Ja.
Agical är en grupp.
Mm.
Konsulter på IKEA, eftersom jag är underkonsult i Jayway där.
Ja.
Så är vi flera stycken. Mensa tillhör jag. Chokladakademin.
Mm. Ja, precis. Och där har du några grupper som du typ är en del av.
Ja, precis.
Och sen har du ju några, kanske, vad ska vi säga, som du själv identifierar dig som. Någon form av, som man kan klistra på dig.
Ja.
Du är man och pappa, vet jag.
Ja, precis. Flerbarnsförälder kanske till och med.
Ja, det är ju någonting som vi delar.
Skäggmiffo också.
Skäggmiffo jag också.
Programmerare.
Ja.
70-talist.
Ja.
Sen är jag ju nyskåning också.
Ja, just det. Det är inte jag.
Nej. Och jag är byggnadsvårdare.
Ja.
Att jag tycker det är kul det här med gamla hus och ta hand om dem på gamla vis.
Men där om någonstans finns det ju kultur.
Ja, absolut.
I en byggnad.
Mm.
Jag är ju, som du säger, har sagt, jag är ju också skäggis, gamer.
Ja, just kanske det, det är jag också.
Jag tror att du är mer gamer än vad jag är. Jag spelar väldigt lite nu, tycker jag själv, men det beror på.
Det där gamer får man inte säga förresten, utan man spelar kan man säga, men...
Aha, vad game?
Varför gamer är en egen subkultur som det är väldigt tydligen är väldigt svårt att bli en riktig gamer.
Alltså,
det är de som håller på och svär på diverse forum hela tiden. De riktiga gamersna.
Alltså, aha, det är en subkultur som du helst inte vill vara en del av, eller?
Ja, lite så.
Okej. Okej. Jag är programmerare. Ja, och kanske...
Rollspelare är du numera.
Vad var jag mer så här?
Rollspelare är du numera.
Ja, just det. Det är coolt. Det kan jag säga att jag är. Även fast jag inte har spelat speciellt mycket så har jag faktiskt rollspel nu. Rollspelat. Jag är ölbryggare.
Just det.
Och innebandyspelare skulle jag väl säga.
Ja, just det.
Också tränare.
Just det. Coach.
Mm, mm. Och sen så är jag del av några grupper också. Jag jobbar på Agical. Jag är familj, min egen familj så att säga. Min släkt. Innebandygänget, de som jag spelar innebandy med. Och det är lite intressant för där det är med några som spelar fotboll också. Eller faktiskt två olika grupper som spelar fotboll.
Mm.
Och det här är det vi ska glida in på nu. Att de här olika grupperingarna som olika personer är med i, de delar ganska mycket med varandra. De har mycket gemensamt.
Mm.
Och det här är också någonting för lyssnaren som de kan göra. Kan sätta sig in i det här och skriva ner de här grupperna som de själv tillhör och vad de själv identifierar sig som och se hur mycket som överlappar i form av överlevnadsfrågor, integrationsfrågor och underliggande antaganden.
Mm.
Så vi går in på dem lite mer. Just överlevnadsfrågor, det handlar om mål och strategi. Vad har den här gruppen för mål och strategier?
Mm.
Vad är målet med söndagsfotbollsgubbarna som jag spelar fotboll med? Ja, det är att ha kul.
Just det.
Vad finns det för medel där? Vad finns det för processer och system? Hur mäter vi? Och när vi säger mäta då, och det här tycker jag är en av de bättre, inte definitionen, men någon form av implementationen av mätningen. Så här, hur vi upptäcker och rättar till så kallade fel. Nu gör jag lite så här luft-quotes.
Mm.
Sen har vi integrationsfrågorna som handlar om språk och koncept. Hur är gruppen så att säga? Vad sätter vi för gränser och hur är vår identitet i gruppen? Hur hanterar vi auktoritet och relationer i gruppen? Och hur fördelas status och belöningar?
Mm.
Och sen den sista kategorin, då, underliggande antaganden som som är mycket mer existentiellt skulle jag säga. Så där, vad är verklighet och vad är sanning?
Mm.
Vad är mänsklighet, relationers natur och hur ser vi på tid och rymd?
Mm.
Tid och rum kanske jag ska säga. Så om du kan du komma på någon sån här, några av de här attributen så att säga som du känner är gemensamt för grupperna du är med i?
Jag skulle säga de flesta tillhörigheterna där är ju ganska, vad ska man säga, nördkultur.
Mm, mm. Det finns ett verkligt sånt stråk i det, är det som jag själv identifierar mig som också.
Ja.
Skäggis, matlagning, programmering, ölbryggning. Och du nämnde, vad sa du för några?
Ja, det nämnde jag inte, men jag har ju där pralintillverkning också till exempel.
Ja, just det.
Men även inom så här byggnadsvård och så, det är ju ganska nördigt fast på sitt sätt liksom.
Mm, mm. Ja, för jag kommer ihåg, och det här var, tyckte jag var jätteroligt, du, inom pralintillverkning som du säger att du ägnar åt, du berättar någon story, eller story, det var ingen story, det var mer ett så här, jo men för att pralinen ska bli godare och liksom kunna, om du ska ha en fyllning i den så var du tvungen att, vad sa du?
Ja, man måste ju vara duktig på att temperera chokladen.
Just det. Mm.
Tempereringen gör du ju för, dels för att du ska få det rätta knäcket i chokladen.
Ja, just det, när det så här knakar till när man biter i den.
Ja, precis. Och även att den ska bli snygg, den blir glansig liksom.
Och fin. Ja. Och jag kommer ihåg att jag har för mig att temperering var att du höjer upp det till en viss temperatur. Sen sänker du temperaturen på chokladen.
Ja, precis. Det handlar ju om att få kristallerna i fettet att få rätt struktur. De kan anta tre olika former, tror jag. Då, om du hettar upp det först så bryter du ner alla de här strukturerna. Så att du inte har någonting. Och sen när du sänker temperaturen så förhoppningsvis ska de då anta rätt form istället.
Okej. Mm. Det är ju så här, som du säger, en nörderiaspekt på det hela.
Mm.
Jag tänker mig en...
Och som tar tid att bemästra. Det krävs mycket övning liksom.
Ja, det kan jag tänka mig. Jag tänker mig det som är gemensamt, vad ska man säga, i de här grupptillhörigheterna som jag är med i.
Mm.
Med auktoritet och relationer. Jag värderar ju ganska informella relationer.
Mm.
Och en möjlighet för individer i en grupp att kunna kliva fram och puffa för någonting som de vill göra.
Mm.
I innebandygänget som jag spelar med där, ja, men känner du att du vill påverka någonting där, men jag tycker att vi spelar för mycket på det här sättet eller på det här, ska vi inte träna på det här, så går det bra att göra där. Mm. Det går bra att komma med lite feedback och input.
Mm.
Samma sak i det här ett av fotbollsgängen som jag är med i också, där går det att göra det, där kan du komma med input. Men sen så är det ett annat fotbollsgäng som är med i, så är lite mer sällan, och där är det mycket svårare att komma med feedback. Så den gruppen trivs jag inte riktigt lika bra.
Mm.
Och det är ju ganska naturligt, känns det som då, att när inte riktigt lika mycket saker stämmer överens med mina preferenser, då trivs jag mindre bra i den gruppen.
Mm.
Och nu är jag så stor så att jag har sökt mig bort från sådana grupper där jag inte trivs i.
Mm. Ja, precis. Jag tränade mycket, som ett exempel också, jag tränade mycket aikido ett tag.
Mm.
När jag bodde i Kallhäll bland annat så tränade jag för en tränare som är en av Sveriges bästa.
Mm-hmm.
Det var riktigt kul. Förutom att det var lite för mycket lekstuga. Att, mm-hmm. Det har väl med övriga medlemmar att göra. Att de, det är väl hur man ser på auktoriteter och sånt där också, antar jag.
Mm. Mm.
Att jag tyckte inte det passade mig längre. Bara av den anledningen. Nej. Att jag tyckte jargongen var fel liksom.
Mm. Men det, jag tycker att det
blir mina mål skilde sig säkert ifrån de övriga mål.
Just det. Och där blir det ganska tydligt att du är en del av en kultur.
Mm.
Och kulturen liksom gnuggar av sig på dig. Eller så, och där valde du att liksom, dra dig därifrån då.
Mm.
Hade du haft kanske tid och ork, så kanske du hade haft förmågan, eller jag vet inte hur vi ska uttrycka, men alltså att kulturen hade kunnat ändrats där under ditt inflytande om du hade haft tiden eller vad det nu var.
Det är möjligt.
Men det, sånt där tar ju som sagt lång tid och mycket energi i min erfarenhet. Då har vi pratat lite grann om vad kultur handlar om. Och att du vill bedöma din egen företagskultur. Och du kan inte göra det med en undersökning, sa jag ju då. Utan jag föreslår istället att det här får bli en övning som ni kan göra som grupp. Bedöma sin kultur. Att ni gör på ett företag.
Mm.
Eller eran organisation där ni är i. Men, och här kommer ett stort men då, och det är att det här är ingenting som ni sätter ner eller som jag tycker att någon ska göra bara för att.
Nej.
Utan man kan göra det i huvudet bara för att, men om man drar ihop en stor grupp och gör det här, då måste det finnas ett tydligt problem.
Mm, precis.
Så nummer ett, så här, definiera det här problemet och var väldigt konkret. Jag tror att vi hade kunnat, du och jag, kunnat göra det här i urprojektet och sagt, vi hade förmodligen börjat med att säga så här, nej men vi vill bli mer agila.
Mm.
Vilket är förmodligen är helt fel.
Mm.
Utan det är egentligen inte det vi skulle vilja bli. Utan vi kanske skulle vilja kunna svara snabbare på förändring eller göra saker och ting på ett annat sätt av någon anledning.
Mm.
Men jag tror att många kan identifiera sig med den här problematiken, problemställningen.
Mm.
Fundera ett extra varv på den då, fundera på vad problemet egentligen är.
Mm.
För sen kommer vi komma till det om några steg här. Men sammanställ sen det här konceptet kultur enligt den här kulturnivån, den här löken.
Mm.
Som ett andra steg. Först definiera problemet, sammanställ det här och som en liten repetition då, vi har den yttersta.
Ta fram lite artefakter.
Ja, och det kan ni ägna en stund åt. Ta en timme och göra det här. Gå vidare sen med att ta fram värderingar. Och sen kommer det kanske det här som är så himla roligt tycker jag. Det är då vi jämför artefakter och värderingar och ser, vad har vi ett inkonsekvent beteende? Det hänger en tavla, en motivationsposter i hallen på företaget. Där står det, vi värderar kunskap och utbildning. Sen kommer du in i djupare in i lokalen och så hör du någon som vill köpa en bok om J-unit-testning.
Mm.
Och så ser vi den här personen gå fram till sin chef och fråga om lov. Där tycker jag vi har en liten konflikt. En bok som kanske kostar någonstans mellan 200 och 300 kronor.
Mm.
Ska du behöva motivera det för din chef då helt plötsligt?
Mm.
Mm, då tror jag.
Eller att man har en jättebra motivation att jag vill gå den här kursen och så, nej, din utbildningsbudget är slut.
Ja. Den tror jag är alldeles för verklig för att det ska vara roligt.
Ja. Absolut.
Nästa år, Ola. Mm. Nästa år kan du få gå den.
Mm.
Jaha, okej. Okay. Eller, nej, ja, jag vet att du vill gå den kursen. Men nu är det faktiskt så här att Sören inte kan gå den här kursen. Så du kan få hans plats. Jaha, men varför ska jag gå en kurs om Cisco-routers? Ja, du är väl datakille? Jaha.
Ja.
Då sitter jag där och lär mig Cisco-routers.
Ja.
Vilket kanske är kul för all del, men det kanske hade varit bättre om jag lärde mig någonting annat. Ser vi en konflikt mellan jobb och familj? Att jag ringer och sen så ringer jag min chef och säger att jag är sjuk. Eller mitt barn är sjuk så jag ska hem och vabba. Så hör du hur de nästan rullar med ögonen i telefonen och börjar fundera på vem fan ska göra ditt jobb då?
Mm.
Och sist då, utvärdera de här antagandena som finns. Så sammanfattningsvis om att utvärdera en kultur då, den kan utvärderas. Men inte som inte som en survey, vad säger du? Undersökning.
Mm.
Utan mer som en kanske en intervju eller en gruppövning.
Mm.
Den måste också kopplas till ett problem.
Exakt.
Otroligt viktigt. Och sen så hittar vi de här antagandena, de här djupt underliggande antagandena. Och sen ser vi, är de ett hinder eller är de faktiskt en styrka?
Exakt.
Som exempel så kan vi ta ett företag som har en väldigt tydlig policy att du måste stämpla ut när du går och käkar lunch.
Mm.
Om du ska lära ut några nya grejer där, då kanske en sån här brown bag lunch inte är att rekommendera. Om inte du säger att nej, men kör ni den här brown bagen, det vill säga sitter ner och läser en bok tillsammans, diskuterar den på lunchen, då får ni tillgodoräkna det som arbetstid.
Ja.
Då har du vänt på det och gjort det till en styrka istället.
Exakt.
Och var lite försiktig när ni utvärderar kulturer, för att ni kanske hittar en ficka av någon underkultur. Kanske sitter en syntare där någonstans eller en hårdrockare. Nej, men det kan finnas lokala kulturer som är lite av en anomali. Så tänk på det.
Åter som ur projektet där de försökte få oss att följa clear case spagettin där. Att ni måste använda de här branscherna.
Just det. Ja. Mm. Och ja, tänk på den här modellen, löken. Så vi är medvetna om att vi simmar en fisk som simmar i ett kulturvatten.
Mm.
Vi har bedömt vår egen kultur och nu är det dags att göra någonting åt det här.
Mm.
Vad är det som står i våran väg då?
Människorna.
Alltid. Jag trodde du skulle säga någonting om Ingmar Bergman nu och så här, ångesten. Känner du ångesten kommer krypande?
Hörru du, nu känner jag demonerna kommer över mig. Fan vad jag mår dåligt. Vi ska ha ångest.
Ja visst, ångesten.
Ja, den är det. Den kommer krypande. För att i varje förändringsprojekt eller i varje förändring i en kulturell, det är väldigt omtumlande.
Mm.
En sån här kulturell förändring, den är så djupt rotad. Så då kommer någonting som jag har valt att kalla för inlärningsångest.
Just det.
För att kunna lära dig någonting så måste du först olära dig ett beteende eller någonting. Mm. Och sen lära dig någonting nytt. Och för en flitig lyssnare så kommer mitt klassiska exempel upp här om att lära sig serva i badminton, en backhand serve.
Mm.
Eller en dubbelserve. Det kommer en tid då du känner att du känner dig liksom inkompetent på något sätt. Och i badminton just där blir du också straffad för din inkompetens.
Mm.
En dålig serve, då sitter en boll i pannan.
Mm.
Du kanske förlorar lite av din identitet. Jaha, nej men Ola, badmintonspelaren, han är inte bra längre på det. Och min grupptillhörighet och kanske också ligger i liksom farozonen.
Just det.
Nej, du, alltså på riktigt, skojar du med mig? Du får inte vara med i A-gruppen på tävlingsgruppen. Du halkar ner till B-gruppen, kanske C-gruppen faktiskt.
Mm.
Den där servern, alltså, den kostade oss matchen förra gången. Jaha, ja. Men då finns det någonting som kallas överlevnadsångest också.
Mm.
Och den måste vara starkare än den här inlärningsångesten. För det finns alltid en reaktion på de här inlärningsångesten, en motreaktion. Dels finns den här förnekelsen. Nej, alltså du sa att den här backhand-serven skulle vara bra, Tobbe. Jag har testat den nu. Den går i nät 90% av gångerna. Det där, eller det här fingerpekandet. Alltså visst, han kan göra den, eller hon kan göra den serven, men de är 2,20 långa.
Ja.
Jag är 1,80. Jag får inte över den över nät på samma sätt som dem. Så att det där går inte på, Tobbe. Det går inte.
Det finns säkert de som kan köra utan estimat, men vi kan inte göra det.
Ja, det där funkar inte i våran problemmiljö. Mm. Vi måste tänka på säkerhet.
Mm.
Eller så förhandlar man eller manövrerar lite. Visst, men ska jag köra backhand-serven, då måste jag börja med 10 poäng försprång.
Mm.
Eller absolut, ja, jag kan göra det där, men då ska vi göra hack day på fredagar.
Mm.
Då kan vi göra estimat. Men vi måste ha vårat utrymme där vi kan röra oss fritt.
Mm.
Och det här kan ju vara mer eller mindre giltiga eller ogiltiga förklaringar. Det är väldigt subjektivt.
Mm.
Det enda som är liksom som en någon form av universell sanning för det här med den här ångesten är att för att kunna lära dig saker så behöver din överlevnadsångest vara större än inlärningsångesten. Du måste känna att ja, men för att kunna komma vidare i livet så måste jag lära mig det här.
Mm.
Och det enda rätta då för att se till att överlevnadsångesten är större än inlärningsångesten, det är att minska inlärningsångesten såklart.
Japp.
De flesta försöker ju, eller de flesta, vissa har jag varit med om, skrämmer en liksom. Nej, men vad fasken Olof, om du lär dig inte det här, då åker du ut alltså. Eller då sänker vi din lön eller vad du kan hitta på. Det är att skrämma med att öka överlevnadsångesten.
Mm.
I själva verket är det mycket bättre då att reducera inlärningsångesten genom till exempel utbildning.
Ja.
Eller att involvera mig i ett beslut.
Ja.
Eller att ha positiva förebilder. Men kolla på Tobbe. Han har parprogrammerat nu i 5 månader.
Mm.
Han har lärt sig det här jätteenkelt. Ja. Jaha, alltså, okej, coolt. Eller att ha en stödgrupp. Så du kan vara med i. Någon att gråta ut. Någon axel att gråta ut mot eller diskutera.
Anonyma parprogrammerare.
Eller att sitta, ja, eller gadda ihop sig runt någon hashtag.
Mm.
Kan också vara en form av stödgruppering. Och att du är väldigt konsekvent i ditt system och dina strukturer.
Ja.
Så att du inte säger en sak och gör en annan. Absolut, vi ska jobba som en grupp här. Ja, och bara så du vet, så att antal incheckade radiokod du får, för 1000 incheckade radiokod får 400 spänn i extra lön.
Ja.
Och sen så är det någon som försöker refaktorisera och minska antalet radiokod. Det är inte speciellt.
Nej.
Bra.
Det blir löneavdrag.
Mm. Så jag tycker att jag skulle vilja sammanfatta med ta en liten passage här ur boken.
Mm.
Som är egentligen en avslutning här i boken. Så här skriver han på engelska. Ed: "But once you have acquired what I would call a cultural perspective, you will be amazed at how rewarding it is. Suddenly the world is much clearer. Anomalies are now explainable, conflicts are more understandable, resistance to change begins to look normal, and most important, your own humility increases. In that humility, you will find wisdom." Kortfattat då, så tycker han att om du blir en lite mer eller mindre expert på kultur så kommer du kunna se saker som du hade svårt att förklara förut.
Mm.
Och du ser mycket mer ödmjukt på din omgivning och kanske tar dig an problem med mycket större ödmjukhet.
Just det.
För mig så var det lite av en skön sådär förklaring när jag läste den här boken. Och jag insåg, vilket jag kanske borde gjort tidigare, men att försöka förändra en organisation som är dubbelt så gammal som jag själv. Som är kanske 3000 gånger större än någon annan organisation som jag har rört mig förut. Jag förstod liksom att, vänta ta här nu, ska lilla jag förändra en kultur som är så pass stor, djup och bred? Jag fick en mycket mer ödmjuk syn på sånt.
Mm. Ska vi tävla? There can be only
one. Det var precis vad det där ljudet betyder. Jag sträcker mig efter mina frågor.
Det är nu jag måste knäcka en femma här alltså för att hänga med dig.
Mm, ja, om du ska hålla jämna steg.
Det blir jobbigt.
Jag tror att du har det i dig, Tobbe. Jag vet att du har det i dig. Då ska du få säga en siffra mellan 2 och 15. För du har redan tagit nummer 1. Och så kan jag säga att 13 och 8 är upptagna redan.
Då säger vi 5.
5. För 5 poäng. En annorlunda implementation av ett känt koncept snarare än ett särskilt program. Men det börjar som ett program.
En annorlunda implementation av ett känt koncept.
Mm.
Snarare än ett program. Men det började som ett program. Vad kan det vara för koncept? Nej, jag får nog passa på det alltså.
Vi går vidare och fördjupar oss lite grann i det här med konceptet. För 4 poäng. Konceptet är så vida anammat att ingen är mer ifrågasätter det, trots att det bara är 20 år gammalt.
En gång till. Konceptet är så vedertaget, eller?
Det är så vida anammat att ingen mer ifrågasätter det, trots att det bara är 20 år gammalt.
Koncept? Vad kan koncept vara för något? Vad kan det vara för koncept? Alltså 20 år gammalt?
Mm.
Är konceptet 20 år?
Mm.
Kan det vara något sånt här typ gira?
Nej. Nej. För 3 poäng då. Det är skrivet av en väldigt agil snubbe.
Ja, det måste ju vara Ivar. Eller?
Så då måste ju...
Va?
Ja, han är ju det enligt egen utsago.
Började som ett program. Nej, jag är helt lost.
Jag får dåligt samvete här. Där vi går ner på 2 poäng. Namngivet efter flygbussen på Honolulus flygplats.
Va?
Du skäms ju för det här. Svårigheten på det här.
Ja, jag har ju aldrig varit på Honolulus flygplats, kan jag ju inte säga.
Nej.
Spotify.
Nej, för 1 poäng. Det betyder snabb på hawaiianska.
Snabb?
Japp.
Det här var svårt.
Ja, jag inser det.
Hawaiianska. Nej, det blir nog fan 0 poäng alltså.
Jag kan säga, du får en extra ledtråd på 1 poäng här. Du använder det i princip varje vecka, kanske varje dag, är min gissning.
Nej, jag vet inte.
Nej, okej. Okay. Det är en wiki.
Aha. Så det var den väldigt agila snubben?
Ja, han är ju det på riktigt. Då. Ja, och den här bussen heter ju Wiki Wiki här för mig.
Mm-hmm.
Som betyder snabb på hawaiianska. Ja, den var ju...
Ja, det är säkert jättemånga som har tagit jättetidigt. Jag var inne på helt fel spår.
Ni som tog den här för Tobbe, ni får höra av er.
Ja, det är fan värt ett klistermärke.
Det är värt ett klistermärke, ni som knäckte den här. Mm. Ja, nej, men nu ska Tobbe tillbaks slicka såren och skriva en skitsvår till mig.
Ja, nu ska jag skriva om allihopa.
Ja. Ja, ja. Vi noterar.
Då är vi kvar på 9-14.
Förlåt?
Då är vi kvar på 9-14.
Ja, det är vi. Och så noterar vi också att Det är ingen riktigt som har... Antingen så har folk inte lyssnat på vårt nyårsavsnitt. Nej. Eller så är det inte så att någon vill dela med sig av sina förhoppningar runt kring året. Nej, som komma skall. Vill ni göra det så tycker vi det vore roligt och intressant.
Och då hör man av sig till ett vag_74, va?
Mm.
Är lämpligt. Eller så kan man höra av sig till oss individuellt på ett Elnestam för dig och ett Tobbe Anderberg för mig.
Ja, och känner man att oj, 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 vad jag har mycket och lätta mitt hjärta, då skriver ni ett e-mail till podd@agical.se.
Jajamän.
Ja, då tackar vi dig kära lyssnare, så hörs vi igen om 2 veckor.
Jajamän.
Tack så mycket. Hej
då. Hej då.